Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
När jag var 12 år gammal så startade jag en blogg om glutenfri mat och med glutenfria recept. Men jag döpte den inte till typ glutenfribakning.se eller glutenfria recept. Den döpte den till glutenfritt liv. Och jag har tänkt på det efterhand och funderat på varför jag valde just ordet liv. Och jag tror att det hade att göra med att jag kände mig så mycket som en glutenintolerant person. Att det var så himla stor del av mitt liv att hela min blogg fick heta det. Är det här konstigt, Linus?
Jag tror inte att det är så konstigt. Jag tror att de flesta som har celiaki eller får celiaki, det blir en väldigt stor del av personligheten och ens dygnet runt. Det är hela tiden.
Och det är det vi ska prata om idag. Om celiaki och identitet. Hur mycket är man egentligen gluten när man har celiaki? Välkomna till avsnitt 2 av Glutenpodden med mig, Smilla Lok. Och vid min sida har jag även Linus.
Ja, hej.
Hej, expert på glutenfritt.
Och celiaki.
Och celiaki. Särskilt. Och celiaki. Jag kände det efter förra avsnittet att jag trodde att jag själv också var expert på glutenfritt. Tills jag började prata med dig och insåg hur mycket du vet på detaljnivå om allt som rör celiaki.
Tack.
Imponerande. Idag ska vi prata om hur mycket man är i gluten.
Ja.
Det här har jag förstått att du tycker är en dålig frågeställning.
Alltså det beror ju på om man är då det lilla proteinet som finns i tre olika sädesslag eller ett helt gäng sädesslag. Eller om man är en människa som inte tål proteinet.
Ja, man är en person med celiaki. Finns det något bättre ord för det?
Celiakist?
Nej.
Tänker jag kan funka bra om ett tag. Kanske inte, inte idag. Jag tror att det är ett sådant ord som... Det måste liksom lägga sig lite grann.
Det låter som alkoholist. Det är ja. Inget jag vill vara.
Jag tror inte att någon som har celiaki egentligen vill ha det heller.
Nej, det är sant. Det är sant.
Jag skulle inte säga att det är samma sak som alkoholism däremot.
Nej, kanske inte.
Men jag tänker, sockersjuk säger man inte så mycket om folk.
Nej.
Diabetiker kan man säga.
Ja, det är sant.
Däremot tycker jag att celiakiker... låter lite stulpigt, eller stolpigt och stultigt.
Ja, tänk om vi skulle etablera det här i podden nu, att det är celiakister.
Ja,
heter.
Ska vi göra det?
Ja, eller? Vi kan fila på den. Linus, visste du att det finns en hemsida för folk där man kan dejta om man har celiaki?
Ja, det visste jag faktiskt.
Det är inte det helt otroligt? Den heter glutenfreesingles.com. Shout out till dem.
Ja, det är häftigt.
Ja.
Det är frågan om det bara är människor med celiaki som hänger där eller om det ens är mest människor med celiaki eller om det är folk som bara inte gillar gluten.
Men man undrar ju vad USPen är. Är det så här, dejta här så kan vi skaffa jättebra celiakibarn? Eller så här, vi kommer bli de bästa celiakiföräldrarna till våra barn? Det är en jättekonstig grej tycker jag, att man ska dejta någon bara för att den har celiaki. Eller det är liksom grundpelaren i ens...
Det blir väldigt mycket identitet då. Jag tänker om ett glutenfritt liv, då är det ju verkligen ett glutenfritt liv på riktigt. Ja. Om man till och med ska liksom då forma sitt sociala umgänge och sina barn och liksom allting just efter bara sin celiaki. Eller att man då inte gillar gluten.
Ja, för jag vet att så här, typ om jag dejtar någon, att jag inte tänker att det är kanske det första man säger. För att det är en... lite stel och konstig sak att ta upp.
Hur introducerar du din celiaki?
Alltså, i och för sig så kommer det ofta fram ganska snabbt. För att jag skulle säga att det vanliga sättet man dejtar är ju typ så här, ska vi ses och ta en öl? Och då är det ju otroligt töntigt att träffa någon och bara på en öl. Och sen bara, nej men jag tar ett glas vin istället. Eller jag tar den här specialölen. Alltså man blir ju direkt jättefånig då. Och väldigt ocasual skulle jag säga. Och då måste man ju förklara varför man gör det. Alltså man gör det av en anledning. Man gör det inte för att man är en snobb som inte tycker om öl på tap. Utan man
Precis.
Gör att man inte tål öl på tap.
Det finns forskning från Kanada. Där man har tittat på man har frågat människor i, vad kan jag säga, hyfsat ung ålder, kanske mellan 20-40 år, hur de tänker när de dejtar. Mm-hmm. Och om då någon skulle säga att de inte äter gluten, om det skulle påverka om man då vill dejta eller inte vill dejta någon.
Nej, berätta, vad är svaret? Då,
där fanns det just den här studien i någon kanadensisk universitetsstad. Mm. Så visade det sig att de som de frågade, då var det några stycken som ändå kände att nej, det är jobbiga människor som inte vill ha gluten. De kommer att ha krav på allt hela tiden och vara jobbiga. Och då kan vi inte käka det här, vi kan inte gå hit, vi kan inte göra det här. Och då känner man att då tar man hellre någon... säga, någon som kan tänka sig faktiskt att käka gluten.
Vad deppigt, vad diskriminerande. Ja, jag kände först att det var roligt, en rolig studie. Sen kände jag att jag blev direkt kränkt av det här.
Ja, men det är det ju. Ja. Det är ju jättefånigt också.
Ja, men alltså, jag kan typ också köpa det. Det är ju typ också störigt att dejta någon som är så här krånglig. Och man är ju lite krånglig. Dock måste jag säga att det bästa sättet att så här, vinna över en person med celiaki eller att vinna hennes hjärta är ju att köpa något glutenfritt. Alltså det här är så töntigt, men jag själv inser att jag själv går på det varje gång. Typ så här, jag var på typ så här andra dejten med en person för ett tag sedan. Och då skulle han bjuda på middag och typ hade gjort någon så här gryta och köpt hem glutenfritt bröd. Så att han serverade maten med bröd till. Och jag kände direkt, åh, det här kommer bli så stelt, för nu kommer jag behöva säga att jag inte tål brödet. Och så han så här vitlöksmarinerat och lala. Så jag bara, jag är ju gluten. Han bara, jag vet, jag har köpt glutenfritt bröd. Alltså förstår du, det var ju 10 poäng direkt.
Ja, men det är det ju.
Så det är ju ändå viktigt för mig, uppenbarligen.
Det är ett bra knep, tänker jag också.
Ja.
Att så här, att visa att man bryr sig.
Sant.
Det blir lite konstigt just om man vet om att du inte tål gluten i förväg och sen serverar den då och hoppas på det bästa.
Ja, jo, det är ju konstigt. Men jag tänker att det är lätt att glömma också om man inte själv har celiaki.
Det är det såklart.
Men på tal om det så har jag tänkt på en grej. Eller jag har typ själv fått frågan och jag vet inte vad svaret är faktiskt. Kan man hångla med någon som har ätit gluten om man själv har celiaki?
Jag tänker att generellt så är det väl inte jättefräscht att hångla med någon som har maten, fortfarande mat i munnen.
Nej.
Jättemycket mat. Så att det borde ju vara ganska små mängder man får i sig. Jag tror inte man ska undvika sociala situationer där man kan få chans att hångla med någon för att man är rädd för att man ska få i sig för mycket gluten.
Nej. Det är sant. Bra, skönt. Men på tal om det här med att undvika sociala situationer så tänkte jag på det inför det här avsnittet. För då så funderade jag på så här, hur mycket av min identitet är det här med min celiaki.
Ja.
Och för mig är det ju ganska mycket, men det kanske beror också på att jag jobbar med det här. Alltså jag har ju verkligen gått all in för att vara en glutenperson.
Ja, precis.
Men jag kom på mig själv ändå med att jag både innan och efter att jag började jobba med det här ibland faktiskt undviker sociala situationer på grund av min celiaki.
Ja, vad då för någonting?
Ja, men då kan det vara, framförallt om jag inte har förvarnat om att jag kommer. Ja. Det är svårt att bara haka på någonting där det ska bjudas på mat.
Ja.
Dels för att så här, det oftast då inte finns glutenfri mat. Och även om det skulle gå att lösa. Alltså det är ju lite taskigt att komma in på typ en middag eller ett häng.
Och ställa krav.
Ja, och särskilt om man inte har förvarnat om det. Ja. Liksom. Så då har det varit ibland så här, man är så här, ja, man är med gäng. Och sen så ska man gå hem till någon och käka. Och så här, men jag hakar på. Det funkar, alltså jag känner mig dum då. För att jag på något sätt då förutsätter att då ska alla äta glutenfritt. Liksom. Eller så ska det ändå lösas. Är det här något, jag tänker, du svarar ju på massa frågor som ni får in till förbundet. Är det här något som du är vanligt? Att folk undviker sociala situationer?
Jag skulle tro att det kan vara ganska vanligt. Det är väldigt få frågor om det till mig. Mm. Jag tror att det är sånt som... Jag tror att alltså generellt när det är så här sociala stigma eller att man tycker att någonting är jobbigt så är det någonting man inte pratar om så mycket.
Nej.
Alls. Jag tror att det är nog jättebra att vi lyfter det här i podden, för jag tror att det är en sån där sak som folk känner.
Sant.
Men som man inte riktigt luftar med någon. Eftersom det är jobbigt, man känner sig jobbig, man känner sig liksom som så här jobbigt påhäng bara liksom, som inte riktigt har där att göra.
Ja.
När alla andra kan käka då den maten som finns och du inte kan det. Men det blir ju, jag tror att det finns nog en hel del som undviker situationer då, där man riskerar, även om de då skulle kunna fixa någonting, så blir det ändå att man känner att det blir någonting extra jobbigt.
Mm. Det är roligt att säga så att man inte pratar om det, för man pratar inte om det så mycket kanske i liksom vardagliga sammanhang.
Ja.
Och du som inte har celiaki kanske inte heller liksom hör det så mycket. Men det finns ju ställen där det pratas enormt mycket om det här. Och det är ju alla forum på nätet.
Precis.
Är du medlem i alla Facebookgrupper och sånt?
Jag är inte medlem.
Du borde ju typ vara för, i din yrkesroll, tänker jag.
Ja, jag tänker att jag håller mig, att jag svarar på frågor istället och försöker jobba med att lösa lösa så här samhälleliga frågor eller liksom att vara på företag så att de sköter sig och hålla koll på forskningen och sådana grejer. Så jag tänker att just det här, kan säga, livet, ja. Där hoppas jag att man kan hjälpa varandra. Typ genom sådana här grupper eller att man lyssnar på en podd eller läser böcker eller vad det kan vara. Sen så när det är då någonting lite mer krångligt tekniskt eller annat, då hoppar jag in.
Det förstår jag jag förstår att du tänker så. Men jag måste ändå så här göra en liten shout-out till de här grupperna.
Ja.
För jag tänker att många som lyssnar på podden ju nog har celiaki och skulle gynnas av att vara med i dem.
Ja, men det tror jag.
Det finns fyra stora grupper på Facebook. Ja. En som heter celiaki baka recept och tips. En som heter vi med celiaki. En som heter föräldrar till barn med celiaki. Och en som heter naturligt glutenfritt 0 ppm.
Ja.
Där kanske vi kan lägga upp på Instagram typ.
Så ja, men det kan vi göra. Det är jättebra. Det
blir tydligare. Men där publiceras inlägg liksom var 50 minut med folk som har frågor. Du skulle typ vara bra att vara där. För det är mycket så här, tål man det här? Hur funkar det här? Och sen så vill folk hjälpa varandra. Men vad som är väldigt roligt och intressant här är att det ofta är lite dålig stämning i de här grupperna.
Ja, jag har förstått det.
Det är ju alltså, det är mycket så här, någon lägger upp typ så här, jag tror att jag kanske inte har celiaki eller att jag har växt ur det, så jag ska testa äta lite gluten. Och folk blir så upprörda.
Ja.
Och liksom tar det som personliga påhopp typ. Och då undrar jag lite, blir folk upprörda på dig när du svarar på saker?
Ja, men det kan de bli. Det beror på liksom vilken fråga och vilket svar. Jag kan ibland ge lite tråkiga svar. Jag kanske inte alltid ger liksom ett tydligt svar. Jag säger att ja eller nej. Så här är det, så här är det inte. Utan jag får ju liksom basera mig på den forskningen som jag kommer åt. Och då är det inte, blir det liksom aldrig riktigt så extremt tydligt svart och vitt.
Nej.
Utan det är lite så här gråzoner. Det är som celiaki i stort. Det är väldigt olika för varje person. Vissa kan tåla lite mer, andra tål mindre. Och vissa känner för att käka vissa saker, andra gillar inte det. Det är väldigt mycket individuellt.
Mm.
Och jag tänker att jag skulle väldigt gärna ha möjlighet att vara på alla grupperna och komma med information. Men det är att jag har inte riktigt en... Så mycket arbetstid har inte jag.
Nej,
då skulle inte jag hinna med det andra. Men däremot så, jag tycker det är jättebra att det kommer upp mycket frågor där. Och ibland då så kommer de, eller ganska ofta så kommer det till slut någonting till mig. Som jag kan svara på och reda ut lite mer grundligt.
Ja.
Och det tycker jag också är jättebra att alla som hänger på de här grupperna får ju såklart jättegärna skicka frågor till Celiakiförbundet.
Mm,
där man har en fråga. Och så, om det är mitt råd när det gäller någon enskild person är ju nästan alltid att prata med en läkare.
Ja, men har du någon mejl då om man ska skicka frågor till dig?
Det enklaste är att skicka till info@celiaki.se.
Bra. Men jag tycker ändå så här, det är intressant att det är så att folk tar det så personligt när någon lägger upp, alltså det kan räcka med att någon lägger upp, du vet, en bild på en ny pastasort.
Ja.
Och någon annan då skriver så här, men det är har du inte hört att den produceras i den här fabriken som där det har funnits spår. Alltså att det blir väldigt argt direkt. Och jag tänker att det också hör ihop med det här identitetsgrejen. Att man, om man kunde se på sin celiaki som något väldigt separerat från sig själv, skulle man inte bli lika personligt upprörd av att någon hade köpt en ny pasta? Liksom.
Nej, precis. Man behöver inte äta den själv.
Nej.
Sen. Det är någon annan människa som ska få i sig det här. Liksom.
Ja.
Men jag tror att det är mycket det. Men det blir väldigt mycket, eftersom det då, alltså det påverkar, som sagt, det påverkar sociala situationer. Alltså man är ju sin celiaki ganska ofta.
Mm.
Och jag tänker just det du säger, som att bara att följa med hem till någon och käka eller sånt där. Det blir ju många situationer där du åtminstone känner att det är ett problem. Sen kanske det inte skulle varit det. Om du hade följt med så hade det kanske inte varit liksom löst sig ändå. Jag tänker att ofta är det så att man vill ha med sig sina kompisar oavsett om de då inte käkar någonting eller av någon annan anledning avviker från normen.
Mm.
Men känslan kan ju fortfarande vara densamma.
Där är det ju, eller har jag märkt, att det är väldigt roligt när man lär känna någon som också har celiaki.
Ja.
Till exempel, eller också har någon specialkost, men framförallt celiaki. Till exempel när jag började gymnasiet, så första typ 3 dagarna så var det en så här infodagar där alla klasser var blandade. Och då var det jag och en tjej till som alltid gick och hämtade glutenfri mat för att vi hade celiaki. Och hur man så här... Vi började prata med varandra.
Ja.
Lite som så här, kändisar nickar till varandra på stan. Lite som man bara, du och jag har något. Liksom. Ja. Vi är båda celiaki.
Ja.
Och hur vi blev typ bästa kompisar. För att det var den så här, närmsta punkten man kunde komma.
Ja.
Och det blev liksom så himla mycket varje lunch. Man kunde prata om så här, vad tyckte du om pastan idag?
Ja, men precis. Alltså, det är svårare med andra som inte äter den pastan.
Nej, men jag vet. Och det låter ju jättetöntigt. Alltså, vi skulle aldrig gå fram till någon annan om det inte var liksom specialkost. Och bara, åh, vad tyckte du om den här riskärnan idag? Liksom. Men när man har celiaki så är man så ovan vid att få prata om sånt här. Ja. För att man har ingen att bolla med, typ.
Nej, det är jättetråkigt att det är så, att det också blir att man får smaka eller äta någonting annat än de flesta andra.
Ja.
Och det blir ju liksom att man blir lite, man trycks ju lite utanför ändå av den maten som man kan säga, skolbespisningar väljer att servera människor med, som har behov av specialkost.
Ja.
De väljer ju lite grann också om de ska inkludera eller exkludera liksom eleverna.
Verkligen. Gud, det kommer ihåg när jag var liten och så var jag typ den enda som hade celiaki när jag gick i sex års. Och då så sa min mattant, eller vad man kallar det för det, så får man inte säga. Men hon som jobbade i köket, så här, ja men imorgon blir fiskpinnar, vad vill du ha istället, för det är inte glutenfritt. Och jag var 6 år och bara, jag vill ha pannkakor. Och då hade hon stekt pannkakor dagen efter.
Ja.
Alltså, förstår du lyckan? Det var helt otroligt. För jag var ju van vid att alltid få lite sämre. Lite äckligare pasta, lite sämre. Liksom. Men nu, jag var så jävla cool. Alltså, när jag satt där mina pannkakor och de andra åt fiskpinnar.
Men det är väldigt smart gjort, tycker jag. Där man liksom tar hand om just att det är någonting som är avvikande från det normala, om man säger så. Men man gör någonting positivt av det. Istället för att göra att det blir någonting tråkigt och smaklöst och någonting som ingen vill ha.
Verkligen. Och det räckte ju med att hon gjorde det en gång. Och sen så tyckte jag, alltså dels tyckte jag att det inte var så jättejobbigt att äta glutenfritt. Och sen så tyckte ju mina kompisar att det inte automatiskt var så här konstigt eller negativt att jag hade celiaki. Utan det sågs ju som lite coolt. Typ.
Ja.
Och det där har jag också tänkt på, att det här med att så här, när är det coolt och inte att äta glutenfritt? För att jag upplever att jag som har celiaki och är liksom sjuk, att det är lite då töntigt eller dumt att äta, eller inte dumt, men töntigt att äta glutenfritt. Att det är så här, jag äter specialkost.
Ja.
Medan alla de som äter det för det är nyttigt, eller liksom alla trendätare, de är ju coola som äter glutenfritt.
Ja.
Alltså det är ju ett medvetet val som man har gjort. Precis. För att man är lite cool.
Ja, det är väldigt lustigt att det är samma mat som...
Ja, men varför är, vad tror du att det beror på?
Jag tror att mycket är väl just att det är, alltså, saker som man gör av tvång blir ju inte så jättekul.
Nej.
Och också någonting man kanske inte så skryter med på samma sätt. Nej. Vilket de som äter glutenfritt, som väljer det, de är ju stolta över det på något sätt. Alltså de gör det ju liksom med rak rygg och lyfter fram det och visar upp det för alla och berättar det för alla. Och verkligen så här, vissa kan tjata om det verkligen. Men att människor med celiaki tror jag väldigt många undviker nog i sociala situationer att ens nämna att de har celiaki om det inte behövs. Det kanske inte är någonting. Jag tänker det som då, om du träffar någon på en dejt första gången, kanske du inte först går fram och säger, hej, jag har celiaki och jag heter Smilla också.
Nej, utan jag har liksom... inte skrivit det i min Tinder-bio och att jag har
inte gjort
celiaki.
Det.
Nej, det är inget jag presenterar direkt.
Nej, men jag tänker däremot någon som kan säga, äter glutenfritt av då hälsoskäl eller coolhetsskäl, de skulle nog ha med det i sin Tinder-bio, tror jag.
Sant. Och det är lite som så här, alla veganer.
Ja.
Jävlar vad folk är veganer på Tinder.
Ja, men man vill ju verkligen visa upp det där.
Ja.
Och det har ju blivit någonting. Det är också, alltså veganism har också blivit någonting häftigt. Det finns ju många som käkar veganskt för att de verkligen... Man har gjort det som man var liten eller något sånt där. Och så finns det någon som gör det för att det är trendigt.
Ja.
Och som, om man ska kalla det Stockholmsveganism, som kan käka liksom en röd biff någon gång ibland.
Ja.
Men man käkar ju mest veganskt och tycker att man gör liksom rätt.
Men så upplever jag att många i restaurangbranschen tänker om glutenfritt och om celiaki. Det här kommer vi prata mer om i ett annat avsnitt när vi bjuder in en krögare och pratar om själva det, glutenfritt på restaurang.
Ja, okay.
Men att folk med, eller som trend äter glutenfritt, ofta så här beställer in typ en pasta som är glutenfri och då liksom är lite krångliga. Men sen typ ändå käkar av brödet innan.
Ja.
Och för att de är inte sjuka, men de vill bara äta glutenfritt för det är nyttigt.
Typ. Men man vill dra ner lite grann på det.
Ja. Får det här konsekvenser för de som har celiaki?
Mycket är ju att de som jobbar på restauranger, de ser ju de här människorna som då faktiskt kan äta glutenbrödet men vill undvika gluten i pastan. Och så tänker man att många, de känner nog till att det finns celiaki. Men när de ser att det är så sjukt många som faktiskt tål gluten, så blir det nog att man blir lite mera slarvig till slut. Det finns säkert de som sköter sig fantastiskt bra. Men jag tror att det finns risk för att man blir lite mer slarvig. Nu vet jag att det har varit ganska dåligt förut. Du har ett ännu sämre koll på gluten i maten. Att man har kunnat, det har funnits färre alternativ som är glutenfria för kanske 20-30 år sedan. Så att det har ju blivit bättre. Men samtidigt tror jag att i och med att det är så många som då så här trendäter och bara äter lite glutenfritt och resten med gluten i, det blir lite så här osäkert för restaurangpersonalen. Vad är det egentligen som gäller? Och sen så kanske man till slut blir lite slarvig.
Just det, för jag känner, eller nu är det ju trendigt att äta glutenfritt eller vad det var när jag fick min diagnos för 15 år sedan.
Ja.
Och jag upplever nu att jag kan få frågan så här, såsen är rädd med vetemjöl, men är det okej?
Ja.
Och det fick jag inte för 15 år sedan.
Nej, men då var det nog mer just att man skulle undvika att folk blir sjuka.
Ja.
Nu är det ju inte det, utan nu är det ju väldigt många företag som riktar sig mot de som äter glutenfritt för att de gillar glutenfritt. Mm. Jag pratade med en stor restaurangkedja som presenterar sin mat, en viss del av sin mat, där de presenterar delar av maten är glutenfri. Men den rätten man får som konsument vid bordet, den har massvis med gluten i sig. En hamburgare, den veganska linspattin som man får, den är vegansk, eller glutenfri menar jag.
Mm.
Medan brödet är ju fullt med gluten.
Ja. Och då presenterar de det som glutenfritt?
Ja, de berättar bara att den här är glutenfri.
Ja.
Och då tänker jag att det är lika intressant för någon som har säljer QVT som att veta att gurkan var glutenfri.
Ja.
Och tomaten var också glutenfri.
Ja.
Och salladen var det.
Ja.
Men när vi lägger ihop allting som du får på tallriken, då är det jättemycket gluten så du kan inte äta det.
Nej.
Men det är kul att veta i alla fall att det som någon annan kan äta så var då gurkan glutenfri.
Ja.
Och det blir väldigt, väldigt konstigt.
Ja.
Jag har försökt prata med det här företaget.
Ja.
Men jag har inte riktigt kommit fram någonstans.
Nej. Gud, det där är som typ i USA. Där står det ju överallt att så här, allt är glutenfritt. Som någon så här reklamgrej typ. Så att jag vet att så här, det står på bubbelvatten står ofta att det är glutenfritt.
Jaha.
Som lite sån.
Oj.
Bara så ni vet så är det här så glutenfritt. Men så får man inte göra i Sverige va?
Ja, det är lite annorlunda lagstiftningar i USA jämfört med Europa.
Ja.
Och där så vet jag att i USA så får man ju säga om det är sant. Så får man säga då att till exempel, jag tog upp exempel mjölk som var 97% fettfri. Och då är det att den är ju 3% fett i Sverige.
Ja, just det.
Medan där säger man att den är fri från fett till 97%.
Ja.
Och här så, i Sverige så är vi lite hårdare också än i övriga EU. Att här ska det vara sånt som är relevant faktiskt. Inte sånt bara som, alltså, annars skulle man kunna skriva på en produkt att allting som den inte innehåller skulle man kunna skriva ut.
Ja.
Men här ska man bara ta det som faktiskt är relevant.
Ja.
Så om det skulle ha kunnat så här, i normala fall vara gluten i ett bröd, då kan man säga att den är glutenfri. Men däremot äpplen, som är en ren frukt, då får man inte säga att den är glutenfri.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sin en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni gör denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiv.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Den fri.
Men om celiakin ändå då är så stor del av ens identitet,
ja.
Finns det liksom följdsjukdomar eller så här andra saker som går kopplat till celiaki som också har påverkat på ens identitet? Typ så här depression, sömn?
Alltså depression finns det en tydlig koppling till.
Det gör det.
Och då vet jag inte riktigt hur det är. Jag tänker att just när man har obehandlad celiaki så finns det en koppling till att det är väl mer vanligt då med depression. Och vad jag har förstått så finns det inte jättemycket forskning på det. Men jag vet att det pågår lite grann i Sverige och i Storbritannien i alla fall. Men däremot så när man då har fått sin diagnos och man behandlar sin sjukdom då med den här kostbehandlingen med glutenfri kost. Mm. Då vet jag inte om det finns en sån koppling, just alltså sjukdomskoppling till depression, som är liksom kopplat då direkt till tarmen.
Mm.
Men däremot så är det ju, eftersom man då har ett, vad ska man säga, det ger liksom ett ingrepp i ens sociala liv.
Mm.
Och det jag tänker på när vi pratade i förra avsnittet om det här med 2% medicinsk invaliditet.
Ja.
Tänk att det här är också en sån här ganska stor sak, att det här påverkar ju ganska mycket. Och man kan kanske bli deprimerad av att, om det då påverkar hela tiden i sociala situationer. Och det kan bli ganska stort. Och jag som tänker, som sagt, jag tänker att det skulle kunna vara mycket mer än 2% invaliditet, medicinsk invaliditet. För det här är också, alltså mentalt är också medicinskt. Det som händer, som depressioner och annat. Men jag tänker, har du något exempel på när sociala situationer som inte handlar om just mat, när du är gluten, om du vill kalla det
gluten. Ja, absolut. Jag tänker framförallt när jag var yngre så var det, för då är man så mån om att kanske så här passa in och så.
Ja.
Men något som jag bara tänker på nu är så här, typ när man gick bus eller godis när man var liten. Ja. Det är ändå en grej på så här höstlovet att gå liksom och knacka dörr. Och att jag kom ihåg första gången jag skulle göra det när jag hade fått min celiakidiagnos. Att jag var så här, jag kan inte ens gå bus eller godis för att ingen kommer ha något glutenfritt godis hemma. Och att det var, kändes som att det stoppade den, liksom, den sociala aktiviteten.
Du får bli morötter istället.
Nej, men vi löste det ganska bra faktiskt. För att då knackade jag dörr precis som alla andra mina kompisar. Och fick ju då liksom en korg med godis som det var mycket gluten i. Och sen så när jag kom hem så sålde jag det här godiset till mina föräldrar. Mycket bra affär.
Vad smart.
Så, exakt, så vi vägde det och sen så fick de det. Och sen så fick jag gå och köpa motsvarande vikt på en mataffär. Med glutenfria varianter. Liksom.
Det var smart. Ja.
Mycket bra. Tips att försöka sälja in till sina föräldrar.
Ja.
Eller att göra till sina barn. För det var ju jättebra. Det var också så här, en sån grej där jag kände att min celiaki var till min fördel. För då fick ju jag gott godis.
Precis, du fick välja alltihopa.
Ja. Annars när man går bus eller godis får man ju ofta ganska äckligt godis.
Ja, men det är det som någon annan har valt som de vill bli av med.
Exakt. Så det var ändå väldigt bra. Så här. Och sen så tänkte jag också på att det är ju ändå så här, man lätt klumpas ihop med andra som så här, specialkostare typ, när man har celiaki. Så att inte nog med att man har identiteten i att så här, jag har celiaki, jag tål inte gluten.
Nej.
Så blir man ju en av dem som har specialkost.
Ja.
Och äter man typ veganskt eller något som man har valt själv, så är det ju ett val man har gjort.
Ja, precis.
Men som med celiaki så är ju inte det något som jag har valt, utan jag blir bara en av de här som är lite jobbiga och behöver glutenfri mat.
De som ska vara utanför av liksom, man kan säga, kontaminationsskäl, så ska de ju faktiskt vara lite borta, kan många tycka. Men jag tänkte, finns det, om du skulle tänka, jag tänker att gluten är ju mat.
Ja.
Finns det någon situation där du inte har celiaki? Alltså så här, där du är liksom bara Smilla?
Oj, vilken intressant fråga. Hemskt om det här svaret är nej, att jag alltid har celiaki.
När du aldrig får upp liksom tanken ens. Liksom, det finns ingenting. Jag tänker, du kanske inte tänker på det hela tiden nu eftersom du har haft det så pass länge.
Ja.
Och att du också haft det sedan du var liten.
Ja.
Men tänker du, finns det någon situation eller något så här sammanhang där du bara inte har celiaki?
Alltså, två situationer kommer upp nu i mitt huvud.
Ja.
Dels om man är på någon restaurang som är liksom typ raw food eller så här, som är liksom, allt är utan gluten och utan liksom, så här, lite trendig sån restaurang. Där om allt då är glutenfritt, då behöver man ju inte tänka på det. Liksom.
Nej, precis.
Så det är ju väldigt skönt. Och sen tänkte jag spontant också på den här Mat för livet-mässan, som är en sån här mässa där allt är glutenfritt.
Ja.
Som arrangeras för och av alla med celiaki typ. Ja. Och den, det är ju roligt att jag tänker att så här, där märker jag inte att jag har celiaki. För det är ju bara folk, eller så här, jag, aldrig har jag så mycket celiaki som där. Det är så här, jag står och pratar på scen om att jag har celiaki och
precis,
jag
ja.
Äter bara, träffar bara folk med celiaki, ja. Äter bara mat som är glutenfri. Men där är det ju så normalt, eller man säger. Så
ja, men det är då inte det någonting som utmärker dig på något sätt.
Nej, där är, det är det som knyter samman oss alla, ja. Som är där.
Och det blir lite grann som, kan säga, som för alla som inte har celiaki i samhället i övrigt, att man tänker ju inte på att man tål gluten.
Nej.
Alltså det är väldigt sällan som jag tänker på att jag faktiskt kan äta den här mackan för att Nej. Jag tål gluten. Nu gör jag ju det eftersom jag jobbar med det här. Mm. Och eftersom jag då tidigare aldrig har tänkt på att jag, att jag kan äta gluten. Men när jag då märker hur många det finns som inte kan det, så är jag medveten om det här. Jag hoppas ju att med mitt, genom mitt arbete kunna bidra till att den här insikten höjs bland alla i Sverige och utomlands också. Mm. Att det faktiskt är så att det, jag kan äta gluten, jag kan äta räkor och jag kan äta liksom massor med saker som alla inte kan.
Nej.
Och det är liksom inte, egentligen är det inte en självklarhet, utan det är någonting som är, det är jag.
Privilegie.
Ja.
Ja, men jag bara kom att tänka på en annan sak på tal om att du inte har tänkt på att du kan äta gluten. Och jag vet inte om det här finns någon forskning på, men jag har en familjekompis mig som hade, jag vet inte om hon hade celiaki, men hon liksom reagerade jättestarkt på gluten, så hon åt jättestrikt glutenfri kost liksom. Och sen blev hon gravid och började kräva typ glutensaker, alltså pizza och pasta. och åt ju inte det för att hon blev jättesjuk av det. Ja. Men till slut gav upp och bara sa, jag måste ha alltså, de här gravid cravingarna.
Ja, det är starkt.
Och, ja, och blev inte sjuk. Och sen när hon hade fött sitt barn och så, så försvann alla problem.
Jaha.
Så att hon typ blev av med sin... Det kanske inte var celiaki, alltså diagnoserat.
Det var det säkerligen inte, skulle jag tro i alla fall. Men det kan ju ha varit något annat som är... Alltså det finns ju mycket, sagt, många saker i vete och i bröd eller alltså så här, saker som man skulle kunna vara överkänslig mot. Mm. Som inte är just gluten.
Just det.
Som man kan liksom märka av.
Ja, men sjuk grej ändå. Att kroppen kan kräva det så hårt helt plötsligt. Och sen bara, ja, nu funkar det.
Har det hänt en gång att du kan... glömma bort din celiaki?
Åh, gud. Alltså, det är ju inte en månad eller en vecka.
Nej.
Eller kanske ens en dag, skulle jag säga. Men jag tror också man tänker på det ganska mycket undermedvetet. Liksom. Att man hela tiden ändå har lite koll.
Precis.
Typ har jag kommit på mig själv med att när folk skär bröd, alltså vanligt vetebröd, så sprutar det ofta ganska mycket smulor när man skär ett bröd.
Ja,
och hur jag alltid har koll på vart i rummet det skärs bröd. För att det är så här, droppar så mycket smulor överallt. Och att jag inte vill att det ska komma liksom i min mat.
Lite som en superkraft.
Ja, en oönskvärd superkraft. Ja. Så alltid veta vad folk skär bröd. Men det säger väl något om hur jag undermedvetet alltid liksom tänker på att jag har celiaki.
Men du har alltid liksom den superkraften igång?
Ja, jag tror det. Det kanske har tonats ner med åren för jag är inte lika rädd för att få i mig gluten längre.
Ja.
Det här pratade vi om i förra avsnittet, men jag är ju väldigt rädd för att få i mig gluten när jag var
just
liten. Alltså så rädd att jag hellre åt liksom, något jätteäckligt som jag visste var glutenfritt än något som var lite gott och som skulle kunna ha gluten i sig.
Ja.
Och det var så himla skönt. Det har jag tänkt på. Att så här, jag är säker på att det är många som lyssnar på den här podden och som har fått sin diagnos ganska nyligen som blir väldigt liksom, nojiga.
Ja, det tror jag verkligen.
Och det är ju bra på ett sätt för då kanske man är noggrann.
Ja.
Men jag vill bara säga att man kommer ju över det där så småningom. När man blir van vid sin celiaki. Det är skönt att slippa hela tiden tänka på och vara rädd för att man ska...
Ja, men det är väl skönt att så här, din autopilot går igång istället för att du ska ha det aktivt. Att om du skulle stå i ett rum och hela tiden titta dig omkring och aktivt verkligen säga, shit, där skärs det kanske bröd. Eller i det där hörnet, där står någon som har en kniv, det måste vara en brödskärare. Men att alltid ha det liksom så här aktivt hela tiden och titta, det tänker jag är jättejobbigt. Jag tror att många som får celiaki, de får nog den här superkraften som då är påkopplad hela tiden.
Ja.
Medan sen efter ett tag, förhoppningsvis i alla fall, så släpper man det där lite grann och slappnar av lite grann och tänker att jag får fokusera på det som kan direkt beröra mig.
Jag kommer att tänka på en sak när jag var yngre som jag gjorde. Jag skaffade en brevvän som hade celiaki.
Ja.
Det här är ju så nära glutenfree singles .com man kommer.
Ja.
Jag har inte tänkt på den här personen på jättelänge. Hon måste ju fortfarande finnas och ha celiaki.
Var finns hon någonstans? Eller fanns då?
på post. Jag vet inte, jag var typ 6 år.
Jaha, okay.
Men vi skrev till varandra. Jag antar att min mamma skrev nu när jag tänker efter, för att jag kunde typ inte skriva. Men att, jag tror att jag hittade henne via någon typ selektiv forumtidningen eller någonting.
Aha, okay. Ja.
Och vi började brevväxla. Gud, det vore så kul om man hade kunnat hitta de breven. För jag tänker så här, vad skrev du till henne? Hon bara, hej, jag är också,
vad roligt.
Har också celiaki. Jag äter inte heller pasta.
Men, jag efterlyste henne genom podden här.
Ja, oh my god. Om hon lyssnar, hör av dig till vår mailadress som är
glutenpodden@celiaki.se.
Bra. Gud, vad heter hon? Kan jag inte säga Vilma eller någonting? Det är ju så roligt.
Ja,
jag minns också att vi skickade med våra favoritkex i kuvertet. Det låter som att det är helt jättemärkligt.
Vilket roligt
barn.
Utbyte.
Ja, men också så här, det låter jättefådigt, men jag tyckte verkligen om det. Alltså det var verkligen härligt att ha min glutenvän bredvid vän.
Ja.
Men det är ju ett konstigt beteende nu så här efterhand.
Ja, men jag tycker att det vill att göra någonting positivt av det hela.
Ja.
Att liksom göra någonting, men få en brevvän om just det här.
Mm.
Som annars, jag tänker att om man inte tar tag, det är väl generellt så att om man inte tar tag i saker så tenderar man bara att ligga där och växa och bli jobbiga till slut.
Mm.
Men om man däremot tar tag i då, att man får en sjukdom, att man gör något positivt av det.
Mm.
På det sätt man kan.
Verkligen. Och också liksom prata med, alltså söka sig till andra som också har celiaki. Och som äter glutenfritt.
Ja.
Det är väl det som de här forumen är till för från början. Liksom. Att man ska känna gemenskap. För uppenbarligen är det en stor del av ens identitet.
Ja, och jag tänker att det, som du säger också, att det är ju när man är bland människor som delar, när man har någon sorts gemensam nämnare, så kan man ju slappna av lite mer också.
Verkligen. Jag har en sista grej som jag kom på. En situation i vardagen där jag har känt mig som en glutenperson. Det var också när jag var lite yngre och vi alltid började så här gå hem till varandra på rasten. Man hade så här en timmes håltimme.
Mm-hmm.
Och då cyklade man hem till någon och typ var, hängde hem hos den istället för att vara i skolan. Och då kokades det väldigt mycket nudlar. Och nudlar innehåller ju då gluten. Och finns i vissa butiker nu i alla fall glutenfria så här snabbnudlar, men fanns inte då.
Okay.
Och då hade jag ett system för det här. Jag var så himla mycket för att jag skulle ha mina olika system. Men där jag hade små portionspåsar med glutenfri pasta. Den kortast koktid, så jag skulle gå fort och koka den i mitt skåp. Så då så här, när vi då skulle cykla hem till en kompis, då tog jag en av de här små påsarna och kokade liksom min glutenfria pasta vid sidan om.
Det är ju jättesmart.
Ja, det var jättebra. Inte jättegott med bara liksom pasta så.
Nej,
men det var ju väldigt mycket värt att inte vara jobbig, att kunna följa med utan problem, inte behöva gå och handla eller behöva ställa ut små pastapaket hos alla mina kompisar. Ja. Liksom. Så det var verkligen en bra grej. Det är ett tips till alla som hänger hemma på rasten istället för att äta skolmat.
Men jag tänker, om man lyfter upp det också till då, om det är så att du och några kompisar nu ska dra hem till någon och käka mat.
Ja.
Alltså det finns ju, nu finns det ju glutenfri mat i de flesta butiker i alla fall, skulle jag våga gissa.
Ja.
Jag tänker, det finns ju möjligheten ändå, förutsatt att man har en butik i närheten, att plocka med sig någonting man kan käka.
Ja.
Även om då kompisen inte har något glutenfritt alls hemma, utan det är bara bröd hemma.
Mm.
Det känns inte helt sannolikt, men det skulle ju kunna hända i alla fall.
Ja. Om man ska ha sin brödkompis.
Ja, så jag tror att det känns som att de här sociala murarna som man lätt bygger upp, tror jag, med liksom, när man tänker att man inte kan vara med. Mm. Jag tror ändå att det går ändå att vara med på ganska mycket. Det tråkiga är ju att man får ju nog ta kanske lite större ansvar själv då, att man får se till att man har dryck eller mat med sig möjligen. Men jag tror ändå att det kan gå att leva ett ganska normalt socialt liv.
Ja.
Även med celiaki.
Verkligen.
Men Smilla, när du fick din diagnos, fanns det någon som hade celiaki som du kunde se upp till, som du kunde försöka efterlikna lite grann? Någon idol? Någon kändis? Jag tänker nu, när man får celiaki idag, då kan man ju hitta då glutenfritt liv, eller man kan, det finns människor som har celiaki som finns tillgängliga i media, eller, men hur var det då för 15 år sedan?
Ja, men det är jätteintressant att du tar upp det, för att det fanns typ ingen.
Och
jag minns det så tydligt, för att det fanns ingen som jag kunde identifiera mig med. Det var ingen som var som jag. Och jag tror att det för mig blev en jättestor drivkraft till att börja dela med mig av det som jag sen gjorde småningom. Liksom. Inte så här, jag vill bli en förebild. Men jag tycker det fanns en stor lucka. Så här, det fanns ingen som pratade om det här på ett roligt och positivt sätt. Det fanns en så här svartvit broschyr från apoteket, och det var det.
Ja, och Celiakiförbundet, men det kanske inte heller var allra roligaste för en femåring.
Nej, men exakt, och framförallt fanns det ingen person bakom någonting. Nej. Alltså det fanns vissa kokböcker eller vissa recept, men det fanns ingen som höll i tårtan. Ja, utan det var bara den tårtan då.
Precis.
Så det har jag varit väldigt mån om i mina böcker och liksom i alla mina grejer jag gör. Att också själv vara en person som pratar om det.
Som sagt, de som får celiaki idag... Mm. Tror att du ses som en förebild eller någonting man gärna berikar sitt liv med?
Jag vet inte. Det är svårt att säga att man är en förebild.
Får men, någon sorts feedback?
Ja, men jag får mycket mejl och brev också från och så här DMs typ, från folk som, framförallt yngre tjejer som säger att de kan liksom identifiera sig med mig och som säger att de ser upp till mig. Typ det finaste jag någonsin har fått är en mamma som mejlade ett långt mejl om att hennes 4-åriga dotter hade fått sin diagnos och var liksom ledsen över det här. Men att de hade börjat läsa min blogg som godnattsaga för att hon skulle känna att hon inte var så ensam.
Det är så
fint. Det ringer in så mycket att så här, vad ensam man kan känna sig och att det hur bra det kan kännas att det finns någon annan som också har celiaki.
Liksom. Kan man tänka sig att din brevkompis när du var liten lite samma, kanske inte exakt samma sak, men jag tänker det är just att känna samhörighet med någon.
Ja, verkligen. Verkligen, hon var kanske den som var liksom närmst förebilden. Eller att man i alla fall kunde identifiera sig med det.
Då måste vi få kontakt med henne.
Ja, hör av dig om du lyssnar.
Vi har pratat om dejtning och sådär. Uh-huh. Och vad man skriver och inte skriver och vad man berättar och inte berättar. Och när man introducerar sin glutenintolerans och sin celiaki.
Uh-huh.
Har du någon gång träffat någon annan celiakist?
Alltså, nej, det har jag inte.
Har inte.
Men jag ska göra det faktiskt i övermorgon.
Vad häftigt.
Ja, det ska bli spännande. Det här är alltså obs inte anledningen till att vi träffas bara. Och vi har inte träffats på glutenfreesingles.com.
Ni har inte det?
Nej, okay. Men vi matchade på Tinder och började skriva. Och jag sa typ att jag jobbade med mat. Och då så sa han, kan du laga något glutenfritt?
Oh.
Och där var konversationen igång. Det var en bra conversation starter så.
Ja, men det förstår jag.
Ja.
Men det är han har också celiaki.
Jag vet inte. Jag kommer att veta mer om det här imorgon. Det ska bli väldigt spännande att se. Jag hoppas att hela dejten inte kommer att gå ut på att prata om bara glutenfri mat.
Nej, förhoppningen så är väl att om ni båda har celiaki så kan ni skita det i helt.
Exakt, men båda kan beställa in en kräddig glutenfri öl utan att det blir stelt.
Exakt.
Ja, det ska bli spännande.
Jag håller tummarna, alla tummar.
Tack, tack. Jag tänkte, ska vi gå in på veckans myt?
Det tycker vi gör.
Ja, det här är ett koncept där vi pratar om en myt som cirkulerar och du antingen bekräftar eller spräcker hål på den.
Ja. Glutenmyten.
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 Vi har pratat mycket om de här olika glutengrupperna på Facebook och så. Där det ibland kan bli lite märklig stämning för att folk tar varandras... eller säger vad man kan äta och inte kan äta. Och då kommer det ofta upp så här... Men hörni, det finns... man kan dela upp folk med celiaki i olika grupper.
Okay.
Det finns 4 grupper. Och då är man olika känsliga, har olika kriterier beroende på vilken grupp man tillhör.
Okay.
Jag har sett det flera gånger. Ja. Stämmer det att man delar upp folk med celiaki i 4 olika grupper?
Jag har inte sett det i liksom någon vetenskaplig text eller hört det av forskare. Så jag tror inte att det görs på det ett akademiskt plan.
Mm-hmm.
Däremot, den största uppdelningen man gör, det är mellan de som får symptom. Ja. Alltså som man märker av själv. Och de som inte får något symptom alls. Det är väldigt stora. Sen så är det, jag skulle säga att det är liksom ett sluttande plan. Att man, från att man får kanske pyttesmå symptom till att man blir jättedålig och ligger hemma i några dagar, en vecka efter att man fått i sig gluten. Men jag vet inte om jag tror inte att det är liksom så att det är en trappa att du är så här känslig och sen så plupp så hoppar du upp hit och sen är du så här känslig. Utan jag pratar med att det är väldigt individuell sjukdom.
Jag förstår.
Men den största skiljelinjen är just att vissa får inga symptom alls. De kanske får det på sikt. Deras då fertilitet kanske blir sämre framöver, men vissa får som sagt inga symptom alls, andra får väldigt, väldigt tydliga.
Så det är en glidande skala, men det finns inte 4 tydliga vetenskapliga grupper? Liksom,
inte så. Som jag har talat om i alla fall. Nej. Och det tycker jag ändå att det borde ha gjort. Så jag skulle våga säga att det är möjligen att man kanske kan så här, få in människors reaktioner i Facebookgrupperna i någon sån gruppering.
Ja. Bra. Nu är det dags att avsluta den här podden.
Ja, det var jättekul att prata idag tycker jag.
Jag med. Jag tycker att det är så intressant med hur man, om man är gluten eller celiakist då, hur mycket man påverkas av det. Men vi kommer släppa massa fler avsnitt av den här podden.
Ja.
Kommer prata, bjuda in en krögare, prata om glutenfri mat. Vi kommer intervjua olika matpersonligheter som pratar om glutenfritt. Ja. Och prata om öl och prata om allt möjligt som rör det här ämnet.
Precis.
Så vi hoppas ju att ni vill fortsätta följa oss. Och också följa oss på sociala medier.
Ja, det hoppas vi verkligen. Glutenpodden hittar ni oss där.
På Instagram.
På Instagram, precis. Yes.
Och mejlen är...
glutenpodden@celiaki.se och mejla jättegärna med tips eller frågor. Och ni kan såklart alltid mejla till Celiakiförbundet också.
Jättebra. Tack för idag, Linus.
Tack så jättemycket, Smina.
Vi hörs nästa podd.
Ja, det gör vi. Hej.
Hej då.
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.